Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Och sen blir bebisens kurva bara rak. Eller ja, det är stora. Och efter det, då liksom blev det ju, då bara rusade in 7. Ja, det var väldigt mycket människor i varje fall i rummet.
Varmt välkommen ska just du vara till veckans avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Jag hoppas att du mår alldeles utmärkt och att du också är peppad på julen, precis som jag är. Och på tal om julen så vill jag tipsa om, tja, kanske är det årets julklapp. Nej, alltså det är inte ett stormkök, även om jag också gärna skulle vilja ha ett. Utan min och Gudrun Abascals bok med samma namn som podden Vattnet går alltså. Den är fullspäckad med supermaterial, frågor, svar, tips och fakta för dig som gravid. Eller till din kompis som är gravid. Eller till din bror som ska bli pappa för första gången. Hur som, alla blivande föräldrar kan med fördel läsa boken. Och just nu så bjussar jag på ett superpris inför julen. För 100 kronor plus frakt så får du boken på Boston med en personlig dedikation från mig. Det kanske kan vara något. Skicka i så fall ett mejl direkt till vattnetgar@gmail.com så löser vi det, vet jag. Nu över till veckans gäst som är ingen mindre än Ditte Svanfelt. Ditte bloggar om livet som fyrabarnsmamma där dottern Della lever med en CP-skada. Om det, om funkisfamiljen, att bli mamma vid en ganska ung ålder och mycket annat ska vi prata om nu. Barnmorskan Gudrun Abascal är med på ett härligt hörn som alltid. Och jag vill återigen passa på att be om ursäkt för att ljudet är lite sviktande. I dessa tider är digitala inspelningar fantastiskt eftersom man kan faktiskt göra inspelningar överhuvudtaget. Men också tråkigt då ljudet ju naturligtvis blir lite lidande. Jag hoppas att ni har förståelse. Här kommer Ditte Svanfelt. Hur gick dina tankar inför att bli mamma?
Ja, det var ju ett tag sedan nu. Alltså, jag tyckte bara att det skulle bli spännande och härligt. Och sen, jag och David träffades ju för 10-11 år sedan nu. Ja, ungefär. Och då hade ju han redan Julin. När jag kom in i hennes liv så var ju hon 3 år, 3 och ett halvt. Och då blev det liksom automatiskt att jag fick ta en mammaroll i det liksom.
Ja, hur var det liksom?
Ja, det var också helt bara naturligt. Det kändes, alltså, jag tänkte inte så mycket på det, utan det bara blev så. Och samma sak sen när jag blev gravid, så var det också bara, ja, men det var bara härligt.
Mm. Men hur ung var du när du blev bonusmamma då till Julin?
Ja, jag var 19 år när vi träffades.
Ja. För det är ju ändå rätt tidigt att få ett barn som dessutom inte är liksom biologiskt är ens eget. Men det var inga konstigheter.
Nej, jag tycker inte det. Och David har också sagt det i efterhand så här, att han, alltså att han reflekterade över att jag ändå var ganska mogen för min ålder. Mm. Att det funkade väldigt bra helt enkelt.
Skönt.
Det kanske var så där att du var meant to be.
Ja.
Men hur gammal var du sen då när det var dags att bli gravid själv?
Jag fyllde 20 den sommaren vi träffades.
Mm.
Och var det...
När hon föddes var jag fortfarande 20, men jag fyllde 21 när vi bodde på sjukhuset.
Ja, just det. Men hur var det liksom, var det planerat eller var du...
Nej. Det bara blev så också. Alla våra graviditeter har bara blivit, men det har varit väldigt välkommet.
Ja.
Så att det har alltid känts bra.
Ja. Hur får man fråga, hur liksom så här reagerade omgivningen då, alltså dels på det liksom att du var 19 år och fick ett barn och sen också blev gravid när du var 20, alltså kände du att det var något ifrågasättande så här från omgivningen, just eftersom det i dagens samhälle är ganska ungt?
Nej, jag var lite nervös att berätta det för mamma och pappa, alltså när vi var gravida. Men alltså, jag vet inte heller ifall kanske folk pratade och jag inte fick reda på det. Alltså, ja, det vet jag inte. Men det var ingen som sa liksom något dömande så till oss. Eller
och ingen så här överdriven orolighet liksom.
Nej, faktiskt.
Det måste man ha bra support system.
Ja. Det tycker jag. Verkligen.
Ja, för jag tänker oftast kan det ju vara, även om det inte liksom måste vara dömande menat, så kan det ju ofta så här bottna i en orolighet och så låter det dömande liksom.
Absolut, men jag upplever inte ändå att det var... Alla blev bara väldigt glada när vi berättade det.
Som det ska vara. Men berätta, hur mådde du i den graviditeten?
Jag mådde väldigt bra under hela graviditeten som jag gick. Alltså, det blev ju inte en hel graviditet, men nej, under den stunden jag var gravid så kände jag ändå att, eller ja, jag mådde bra. Och ja, det var typ två veckor tidigt i graviditeten som jag blev väldigt sjuk.
Okay.
Trodde typ att det var influensa eller någonting, för jag var liksom sängliggandes. Och sen i efterhand så har jag fått veta att det var på grund av att jag fick det här, att jag själv fick det här CMV-viruset
okay.
för första gången. Att det liksom det ligger latent i alla. Alla har det liggandes latent, men under någon gång i livet så bryter det
ut liksom.
Ja, bryter ut. Ja. Och ofta så gör det när man går på dagis, och då är man typ bara lite förkyld eller får blåsor, eller för det är ju herpes.
Ah, okej.
Okay. Så, men jag fick det då under typ i vecka 10. Och då tog det sig in till Della då. Och det gör är typ att den angriper hjärnan, viruset. Och om man typ har kommit över i vecka 26 tror jag det var, då har barnet liksom fått ett eget immunförsvar eller så, men innan dess så har man ju samma. Så därför, eftersom det var så tidigt i graviditeten, så tog det sig in till Della och gjorde så att hennes hjärna slutade växa och så vidare.
Mm. Vad är egentligen ett CMV-virus?
Om man ska översätta förkortningar så är det något som heter cytomegalovirus. Cytomegalovirus. Och det är en väldigt vanlig virusinfektion som man har. Jag tror att man säger att ungefär 80% av alla har haft det någon gång, så att säga. Det är ett form av herpesvirus, så att säga. Så att det är ett virus, om man får det så ligger det kvar i kroppen. Men man får infektionen en gång och sen är det inte farligt. Ofta så ger det inte till oss, till vuxna. Om vi nu utgår från gravida kvinnor så har man inte så mycket symptom av det, så att säga. Kanske känner sig lite förkyld, lite hängig och så vidare. Och som sagt, så att man räknar med att ungefär 20-30% av kvinnorna som väntar barn inte har haft den här infektionen. Sen så kan man säga att när ska man akta sig för det här? Ja, alltså det är... Får man det under graviditeten så är det ingenting som är knepigt för kvinnan, men däremot för barnet så kan det kan leda till att man kan få ett missfall eller någonting sådär. Så, men i den värsta av världen så kan det vara så att barnet kan få vissa hörselnedsättningar och lite andra såna här saker som inte är så bra. Så att... Varför ska man väl kolla upp om man känner sig förkyld eller någonting och vet att man inte har haft en sån där, så kan man ju ta en odling på mödravårdscentralen. Det smittar ju genom, det är droppsmitta så att säga, så genom kroppsväxt, vätskor och slidsekret och sådär. Man ska inte hålla på, har man CMV-infektion så ska man inte pussa på varandra och man ska inte ta så mycket på varandra och noggrann handhygien och så vidare och så. Och inkubationstiden, alltså från smittotillfället så upp till, så brukar det ta ungefär 4-8 veckor innan man utvecklar den här infektionen. Och precis som en virusinfektion så kan man inte, det finns inte några läkemedel som man kan ge för att bromsa det eller så vidare, utan man får ta runt. Jag vet att man har börjat diskutera lite grann om man ska testa kvinnor i början av graviditeten om de har antikroppar mot CMV eller inte. Men vi får se hur det går. Det är ingenting som är bestämt ännu, men man diskuterar det i alla fall.
Okej, intressant.
Får vi återkomma? Men just för barnet så är det här vanligaste då, om du skulle se det, att barnet kan få en hörselnedsättning och en balansstörning på grund av skada i innerörat. Det är väl det som man lyfter fram mest, så att säga. Så.
Men det var ingenting jag liksom lade märke till under graviditeten, utan jag, det bara, alltså magen växte och det jag kan, alltså så här, som man reflekterat över i efterhand var att hon var inte särskilt rörlig i magen.
Nej, just det.
Utan det var ofta väldigt lugnt. Mm. Och det var väl för att hon inte mådde bra.
Mm. Men det är klart, det är inte så lätt att veta heller och första graviditeten exakt hur det ska kännas med det där.
Nej, jag har ingen aning. Nej.
Men när började liksom vården misstänka att hon var påverkad på något sätt?
Nej, det var den dagen som hon förlöstes.
Ja, okej. Inte så inte för. Mm.
För innan dess så visst var det ingen som hade sett någonting på ultraljud eller så. Eller... Nej. Och det var egentligen bara utav ren slump som vi åkte in till sjukhuset den dagen.
Okej. Okay. Men berätta, varför åkte ni in då?
Planen var att vi skulle åka och hälsa på min mamma och pappa som hade hyrt ett hus i Spanien.
Mm.
Och då var jag i vecka 29. Och ofta så behöver man ha något intyg typ för att få flyga efter vecka 29.
Mm.
Så vi åkte till läkargruppen här i Knivsta för att få ett sånt här intyg. Varpå jag säger att idag så har hon typ inte rört sig alls.
Mm.
Och så när vi sitter där då försöker jag liksom buffa på magen och så där för att få något gensvar. Men jag får inte det. Säger det till läkaren där och hon ringer till min barnmorska. Och barnmorskan ringer till Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Mm.
Och där får vi då en tid typ en halvtimme efter. För att göra ett ultraljud och se... Så att allting ser bra ut. Liksom.
Mm.
Vilket det inte gjorde. Mm. Så kanske, alltså det gick väldigt, väldigt fort. Efter att vi kom in och de hade liksom undersökt och sånt där, så tror jag var typ en halvtimme sedan när de plockat ut Ella.
Oh, wow.
Med urakut kejsarsnitt.
Mm.
Så det var ju verkligen kaos.
Vilken chock.
Mm.
Mm. Vad fick ni för information liksom?
Under tiden, alltså när de undersökte så sa de ingenting.
Mm.
Vilket har satt sig lite som ett men sen i efterhand. Mm. Liksom, när vi har varit på, alltså, med de andra graviditeterna, så har jag tyckt att det har varit väldigt jobbigt när de är tysta.
Mm.
Fram till att först så kom vi in, gjorde ultraljud. Hon var helt tyst, sa ingenting, utan hon bara undersökte. Och vi typ lite nervös, bara, ah, hur ser det, är det lugnt? Liksom, och hon säger ingenting, utan efter ett tag så bara rusar hon ut ur rummet.
Men hon säger ingenting alltså?
Nej, ingenting.
Oh,
och kommer in tillbaka, då sätter de på, kopplar på CTG. Och vi sitter fortfarande och liksom undrar, är det okej? Eller för, ja, vi får inga svar. Och hon säger, jag kan inte säga så mycket nu. Går ut i rummet och lämnar oss kvar där. Och först tycker kurvan ganska bra ut. Liksom man ser mitt hjärtljud och bebisens hjärtljud. Och sen blir bebisens kurva bara rak. Eller ja, det står då. Men, och efter det, då liksom blev det ju, då bara rusade in sju. Ja, det var väldigt mycket människor i varje fall i rummet.
Mm.
Kopplade loss mig från det här och började klä av mig och typ, ja, bara berättade i farten att vi måste förlösa dig nu med kejsarsnitt. Och det var ju inte vad jag hade tänkt mig. Liksom, så.
Många jag pratat med upplever att barnmorskan vid ultraljudet blir liksom lite tyst och inte kunnat inom situationstecken föra sig så bra när någonting är fel som man upptäcker då. Och i ditt fall här i hennes berättelse så sprang barnmorskan bara ut ur rummet utan ett ord. Nog måste det väl vara så att barnmorskan som jobbar med just ultraljud kan agera lite proffsigare än så, även om man förstår att det är ett känslosamt läge även för dem.
Ja, det är väl att när du beskriver det här och frågar så känns det att du vill jag inte säga att jag är barnmorska ens. Så presenterar jag tycker det är klart att det är jättetråkigt och att det blir väldigt starka reaktioner hos kvinnan och föräldrarna. Och naturligtvis så ska man, det är ju sånt här som ingår i utbildning och man arbetar i den här branschen, att lära sig att hantera såna här kritiska och traumatiska situationer, så ska man ha utbildning. Sen har det ju mycket med personlighet att göra, men absolut, visst ska man då kunna hantera såna här situationer på ett professionellt sätt, vilket det här inte var. Det har jag också pratat, frågat runt lite grann, och så är det så att de barnmorskor som nu kör ultraljud, de har beskrivit mig att de säger, ofta så vill de inte prata så mycket under tiden som de gör själva ultraljudet, för att de alltså vill fokusera på bilden och verkligen se ordentligt vad det är innan man börjar, innan man berättar någonting. Så att den här första tystnaden, den kan man bara säga, men det kan man ju lätt förklara, att du, när jag sätter mig i skärmen här så kommer inte jag att säga så mycket, utan vill titta noggrant själv och så vidare.
Precis.
Om man ska. Professionell. Och sedan också så att om man du, som de berättade för mig när jag frågade, så sen sa jag, om man ser att det är någonting som är inte som det ska, som man är tveksam, så hämtar man alltid en läkare som sedan får komma och berätta konkret vad det är. Men samtidigt så kan man inte bara resa på sig och gå, utan man måste, tycker jag, ändå informera sig att här är det någonting som jag inte kan analysera på ett bra sätt, eller jag måste be och få hjälp så att ni får ett bra svar. Inte vet jag, det här är bara något som jag kommer på just nu när du frågar. Men det är klart att man måste prata och berätta, så att säga, naturligtvis. Men det vanliga är sedan att det är läkaren kommer in och sätter själva diagnosen. Men att man misstänker någonting, det måste man ju säga, tycker jag.
Mm.
Så att jag är jättetråkigt, jag beklagar jättemycket att det blev på det viset, så ska det inte vara. Alltså att det är känslomässigt sant för oss också, men det måste vi kunna hantera på ett professionellt sätt, självklart.
Så det var väldigt jobbigt. Det är fortfarande jobbigt alltså, att prata om det faktiskt. Mm. För att det var så himla, det blev typ som ett trauma. Alltså det var en
chock. Ja, det är klart.
Just också eftersom att vi inte visste, alltså jag vet inte om man hade kunnat förberett sig eller så, det vet jag inte, men det var bara, vi hade ju ingen aning om att hon ens var dålig liksom.
Nej, precis.
Och sen så trodde vi absolut inte att vi skulle bli föräldrar, alltså när vi åkte in då, för vi tänkte ju
nej, ni skulle
att vi var väldigt lång tid kvar.
Ja.
Och sen efteråt när de hade förlöst henne så ligger jag kvar där. David får gå med henne till ett annat litet rum där de liksom opererar in typ sladdar i naveln på henne och för att fortfarande kunna ge henne mat via den vägen och så.
Mm.
Och där låg jag och visste inte ifall hon levde. Jag visste inte, ja, men jag visste ju ingenting egentligen. Mm. Så det var också väldigt jobbigt.
Ja, det är så ja, precis. Jag förstår att det måste ju varit fruktansvärt liksom. Och det förvånar mig lite, eller förvånar mig inte, jag har hört det flera gånger, det här att man får så dåligt med information. Och det känns också som något så här, det är ju A och O, det lär man ju sig tidigt liksom. Att ge så mycket information man bara kan i sådana här liksom, situationer. Även om man inte har någon information, att man liksom ändå pratar och liksom försöker säga att jag vet liksom, ändå på något vis. Det är jätte,
usch, men sen när jag hemskt. Låg där och de skulle börja sy ihop mig igen, då var det en kvinna som liksom tog över Davids plats vid mitt huvud, om man ska säga. Mm. Och hon var faktiskt jättebra. Hon typ pratade och lugnade mig. Och så här, för jag tyckte också att det var så otroligt alltså, äckligt och obehagligt det här med att någon hade öppnat upp min mage. Alltså, jag kan fortfarande säga, vill kräkas på jag tänker på det. För det bland det värsta jag vet med så här, sår och ja, så. Så det tyckte jag var jätteobehagligt. Och frågade flera gånger, är det klart snart? För jag vill liksom, jag får panik av att ligga här och att de grötar runt. För jag kände ju ändå hur det liksom räck i magen och sånt där.
Mm.
Men hon var jättebra och hon lugnade mig ändå. Med, alltså det var ingen, jag fick ingen information, men det var ändå en tröst att hon... Hon typ berättade om att hon hade gjort kejsarsnitt och alltså, sådär. Alltså att hon ändå lugnade mig i den stunden. Men sen åkte jag ju på uppvak. Och där fick jag också ligga själv. Ingen liksom kom och pratade med mig om vad som hade hänt. Utan jag låg där och typ hoppades på att David kanske skulle komma snart. Men jag kunde inte ringa till honom eller någonting. Så jag var bara ligga där och vänta. Kommer också ihåg att jag typ ljög flera gånger. Jag bara, nu är min epidural, den har släppt nu så jag kan gå härifrån. Och hon bara, kan du röra på tårna? Jag bara, nej det kan jag inte. Så jag fick ju bara ligga där och vänta. Ja. Liksom.
Ja, men fruktansvärt att bara få ligga där själv med sin egen ångest. Liksom.
Ja, faktiskt.
Vad hände sen då när du... Väl fick
ja, sen kom David och satt med mig en stund, men han var ju liksom lika chockad och så själv. Så att, men det var bara skönt att få vara med honom. Liksom.
Mm.
Vi slippa vara själv. Men sen rullades vi upp till rummet som gör så på BB. Då. Della var då nere på neonatalintensiven. Så sen när jag typ hade fått vila en stund så åkte vi ner till henne och sen så var vi ju där i typ ett år. Så att och första tiden var ändå ganska så här oviss, för då eller det var en, alltså hela året var väldigt oviss, för vi visste ju inte ifall att hon skulle överleva, om vi skulle få åka med eller hemma med henne eller åka hem utan henne liksom. Men första tiden så visste de ju inte vad det var som hade hänt.
Okay.
Varför hon var dålig eller vad det skulle liksom få för utfall, den här hjärnskadan liksom, eller att hon hade litet huvud.
Hur var det den liksom, ovissheten?
Ja, men det var väl jobbigast. Alltså, så är det väl överlag. Man vill ju veta liksom. Så, och veta ifall att man kan göra något eller... Det också, eller jag tyckte att det var en läkare sa så här, och jag hade inte ens tänkt så innan han sa det, så det tyckte jag också var lite jobbigt, men han sa så här, det är inte ditt fel att det blev så här, och jag bara, nej jag hade inte tänkt så att du sa det,
men nu började jag tänka så,
varför skulle det vara mitt fel? Men då började jag ju tänka så. Men Så då innan man liksom visste vad det var så gick jag runt och tänkte bara, kunde jag gjort något annorlunda? Vad var det jag hade gjort som hade gjort att det blev så här och så vidare. Men sen när vi, alltså, ja, vi sakta men säkert så började vi få lite mer svar på saker och ting. Och då så bestämde vi oss typ redan då, för det var väldigt negativt allting. Det var liksom bara, ja, det de berättade var ju typ bara skit. Ja. Inte så att det kan bli ett bra liv ändå och lalala, utan det var ju bara hemskheter och ja.
Ingen positiv liksom, bild av hur det skulle kunna
bli. Nej. Så då så sa vi det, jag och David, när vi satt en dag så alltså, efter ett sånt möte med typ massa olika läkare, så sa vi det att det spelar fan ingen roll vad det är hon har för någonting eller hur livet kommer bli, bara hon kan vara glad så är det huvudsaken liksom. Resten löser sig. Och så har det verkligen blivit. Jag tror ändå att det var en ganska bra grej att komma fram till tidigt. Right. För då har det liksom känts att livet har känts lite lättare med allt jobbigt som ändå har varit. Liksom.
Mm. Att ha liksom en målbild och en inställning som är positiv. Liksom.
Ja, jag tror att det är viktigt att man väljer sina tankar i jobbiga situationer. För att göra det lite lättare. Liksom.
När ni väl liksom började få veta vad problemet var, hur kände ni då? Liksom, förutom den här liksom målet som ni hade med glädje och så.
Jag menar, så vi var ju mycket ledsna såklart. Det känns som att det bara, det mesta var ju liksom mörker, för att det var så, alltså där man bor på samvården på neonatalintensiven, så alltså jag tror det var typ tre bebisar under den tiden som vi låg på intensiven som liksom gick bort i samma rum. Som man liksom får uppleva det, de föräldrarna, den sorgen och liksom, och sen sitta där och veta, vad är det våran tur nästa gång? Eller, alltså, för det är så ovisst. Att det var alltså man tog verkligen inte för givet att man skulle få åka därifrån med sitt barn. Utan alltså det man fick se tiden an helt enkelt, vad som skulle hända. Så att det var väldigt mycket, vi var väldigt ledsna helt enkelt och träffade många andra föräldrar som var väldigt ledsna. Men det var också, alltså några av föräldrarna som vi träffade där samtidigt är ju några av våra bästa vänner idag. För att man har liksom delat en sån situation med varandra så ingen annan kan riktigt förstå vad det är man går igenom när man bor där. Och allt man får se liksom och så. Samtidigt så var det ju också så här att man firade typ varje litet framsteg. Som var, idag så kunde vi byta blöjan utan att hon fick andnöd. Eller så här, alltså sådana saker. Så det var också väldigt mycket, varje litet framsteg firades.
Det är ju superviktigt, tänker jag.
Ja, faktiskt.
Hur var det att ha, för nu hade ni ju också en Julin. Samtidigt liksom, gick det att kombinera alls, eller hur gick det?
I början så var hon väldigt mycket hos sin farmor och farfar och hos min mamma och pappa. För det var ju typ 4 dagars karens om man skulle få komma in genom den här slussen. Så att man hade varit på till exempel förskola eller så där, som att alla barnen inne på avdelningen är så infektionskänsliga.
Ja, just det.
Men efter ett tag så beslutade vi att hon inte behövde gå på förskolan för att vi skulle kunna ändå umgås som en familj. Liksom. Men det var inte heller jättekul för henne att vara där. Det är väldigt små rum och det är mycket liksom, alla är väldigt sjuka. De barnen som ligger där, så det var inte så härligt att vara där. Så hon var inte så mycket på sjukhuset. Utan hon var med mamma och pappa och farfar. Men sen när vi började få liksom, efter väldigt många månader så började vi ändå så här att jag, alltså typ varannan natt kanske åka hem och sova med Julin. Och
ja, just det.
Istället för att båda skulle sova på sjukhus när det började liksom bli lite stabilare. Men det var ju ändå typ efter ett halvår eller något sånt där. Men det var ju rörigt att få ihop det. Det kändes ju jobbigt för man var ju splittrad liksom.
Mm.
Ja.
Vad var det som gjorde sen då? Liksom att det blev lite mer stabilt och sådär. Men hur började liksom framtidsutsikterna på något sätt förändras sen mot slutet av er vistelse? Eller hur liksom upplevde ni det?
Ja, men det blev väl att hon inte behövde liksom, alltså, den här livsavgörande vården längre.
Mm.
Utan att de, alltså, att de tyckte och att vi kände att vi klarade av att sköta det hemma själva.
Mm.
Ja, vi åkte hem, mm, men med typ ett litet sjukhus.
Ja.
För att det var ju fortfarande att hon behövde vårdas liksom.
Mm.
Och sen under den första tiden hemma fick vi ändå åka in varannan dag med henne till sjukhuset för att hon skulle få intravenösa, ja, mediciner och sånt där.
Mm.
Men vi fick ändå vara hemma liksom.
Mm.
Vilket var ju väldigt skönt.
Mm, det förstår jag verkligen. Vad var det då slutligen för, liksom, för diagnos som hon fick?
Ja, att hon hade fått det här CMV-viruset i min mage som ledde till att hon fick för liten hjärna. Alltså, nu heter det någonting. Ja, det är ett klurigt ord.
Ja.
Men också att hon har en CP-skada.
Just det.
Och sen har hon epilepsi och flerfunktionshinder. Alltså sen efter ett tag, min mamma började med att ta Della typ 3-4 nätter i veckan. Och då åkte vi dit med henne.
Ja, just det.
Mamma sov inte då, utan hon var med Della på nätterna så att vi skulle få sova utan de här ljuden från alla apparater. Och det var väl typ hela räddningen, tänker jag.
Ja. Gud vad bra.
Dessutom så var det typ mamma som lagade mat åt oss. Så hon har verkligen varit en räddning i vårat kaos. Liksom.
Mm.
Så det var väldigt tur att hon finns.
Mm.
Så började det. Men sen när vi förstod att vi kunde få hjälp liksom ifrån typ kommunen.
Mm.
Så fick vi lite assistans. Och då hade vi 4 timmar om dagen. Och då började en av mina barndomsvänner att jobba med Della.
Mm.
Hon kom till oss 4 timmar om dagen. Och hjälpte oss med så vi liksom fick kanske bara vara med Julin utan att vårda Della. För det var ju så det var också. Det var ju liksom inte att vi fick vara föräldrar utan vi fick vårda henne.
Mm.
Och det tär ju också för att man påminns hela tiden om hur sjuk hon är.
Mm.
Och hur, ja, det var bara väldigt jobbigt att behöva typ varje dag stå och blanda de här medicinerna. Och sen, ja, så. Mm. Men sen när hon blev lite ännu äldre då fick vi ännu mer assistans. Så då fick vi 24 timmar om dygnet.
Mm. Men hur var det då att ha liksom personer som inte är familjen så att säga i sitt hem hela tiden? Liksom?
Ja, så i början så var det väldigt jobbigt.
Mm.
Och det kan fortfarande vara jobbigt, men det är liksom ett nödvändigt ont, eller vad ska jag säga. Mm. För utan dem så hade vi inte klarat oss. Alltså då hade vi varit blöta fläckar på golvet. Typ. Alltså, då hade det inte funkat.
Nej.
Så att det är väldigt, jag är väldigt tacksam över att vi får den hjälpen.
Mm.
Och så tror jag, alltså, helt ärligt tror jag inte att Della hade överlevt utan att vi hade fått hjälp. För att fram tills att hon var 3 så hade vi en assistent.
Mm.
Alltså 24 timmar om dygnet. Men vi var kanske 5 stycken som... Alltså gick i skift då liksom.
Mm.
Men då under ett år så hade hon 8 lunginflammationer. Som vi fick åka in och ligga liksom på barnintensiven.
Mm.
Och vi åkte typ ambulans varannan dag känns det som.
Mm.
Och hon var väldigt, väldigt dålig. Men då efter det så fick vi ett nytt beslut, eller vi ansökte om att få ett nytt beslut att vi behövde dubbel assistans. Så man behöver vara två för att kunna slemmobilisera henne på rätt sätt så att hon inte ska få de här lunginflammationerna.
Mm.
Och då fick vi det. Och efter det så har vi peppar peppar inte behövt åka in på grund av att hon har lunginflammation. Så det känns ju som att det liksom var hela räddningen för...
Mm.
Det är som sagt, man får bara se det som att det är en del av familjen.
Ja, precis.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Idag är hon 9 år. Hur är vardagen idag?
Den rullar på. Hon, alltså innan corona då, så gick hon i skolan. I en funkisklass. Och tycker att det är jättekul. Det är ju annorlunda. Men det är våran vardag. Ja, jag tycker att det känns bra nu för att vi har kommit in i bra rutiner och det rullar på liksom. Och det är skönt att inte behöva släcka de här bränderna hela tiden, utan att det är att vi också har fått en vardag. Liksom. Det är inte liv eller död hela tiden längre. Och det är väldigt skönt.
Det här målet som ni, och inställningen som ni satte där tidigt, du och David, om att så länge hon liksom får vara glad så är ni nöjda. Hur har det gått med det?
Ja, men det har ju gått väldigt bra, för hon är väldigt bra på att visa känslor. Hon pratar inte som dig och mig, utan hon pratar med ljud. Och det är hon väldigt duktig på. Så att hon är väldigt tydlig med vad hon gillar och inte gillar. Och kan skratta väldigt mycket. Och det har liksom varit ljuset för oss. Det känns att vi kommunicerar på det sättet. Det känns väldigt bra.
Vad härligt. Men efter att Ella fötts och ni har haft den här tuffa starten, så efter ett tag så blir ni ändå sugna kanske på att utöka familjen eventuellt.
Mm. Eller? Alltså det tog, alltså vi blev gravida och både jag och David blev väldigt glada, men vi är också väldigt, det kändes ju väldigt läskigt.
Mm.
Så vi, alltså tidigt i graviditeten fick vi komma till sjukhuset och gå på lite olika undersökningar, bara för att jag framförallt skulle få känna mig liksom trygg i det här nu då.
Mm.
Och vi fick faktiskt komma till samma läkare som förlöste Della.
Mm.
Och det var han vi fick gå till under alla. Jag sa det, jag bara, det är han som får göra ultraljuden, jag vill bara gå till honom. För det kändes liksom bra och tryggt och han visste vår historia och jag behövde inte dra den igen.
Just det.
För det var ju också så att man skulle berätta allting igen för alla. Vilket var väldigt jobbigt, fast kanske också bra, för det blir en typ av terapi liksom.
Mm.
Men så vi gick hos honom och allting kändes bra och såg bra ut. Fram till så att vi skulle göra rutinen på ljudet i vecka 19.
Mm.
Då kom vi till honom och jag säger då att jag vill inte att du är tyst, eftersom att det bara var tyst med den längen, sa någonting till oss.
Mm.
Och han sa nej, självklart inte, och att han var ju medveten om allt det där. Mm. Och sen så när han börjar göra alltså ultraljudet då, så är han ändå tyst.
Aha.
Och ja, David typ alltså skojar med honom och bara, men alltså det skulle inte vara tyst.
Mm.
Och skrattar lite, varpå han typ tittar på oss med tårar i ögonen och säger att det finns ingen fostervatten i min mage då. Så, och sen så ringde han på en kollega som var specialist på typ njurar, som kom och kollade också, gjorde ultraljud då, och där så ser de att den här bebisen bara har en njure och den njuren är full med cystor. Så den mår väldigt dåligt där i magen då, och han ja, men berättar att bebisen kommer inte att klara sig på utsidan. Och alltså, det var typ, handlade om dagar att den ens skulle överleva i magen. Så där sitter vi med det beskedet. Och sen så får vi träffa en kurator som bara går igenom typ papper med oss. Eftersom att när det är efter vecka 18 måste man ansöka om att göra abort. Så att vi fick ansöka om det. Även fast ja, det var bara väldigt jobbig situation.
Mm.
Sen dröjde det typ 2 veckor innan vi fick komma in och göra den här aborten, om man ska säga, föda ut vårt barn då. För att det fanns inga tider typ. Ja.
Usch, hur var det att gå omkring och vänta på det?
Ja, det var ju väldigt märklig, alltså det var fruktansvärt skulle jag säga. Var det. Och sen när vi väl kom dit så var det också fruktansvärt, för det kändes inte som att de, oavsett utan vilken anledning man är där, så tycker jag att man ska bli behandlad bra.
Ja,
och det blev inte vi. Utan hon som tog hand om oss, eller sköterskan som skulle vara vårt stöd, och så säga, hon var inte snäll. Så att när jag väl började få ont efter man har fått, alltså när förlossningen liksom började dra igång, så sa jag liksom att jag har jätteont. Och hon sa bara, ja, det kommer göra ont. Och sen var det ingen idé. Och samtidigt i det där så var ju vi väldigt ledsna. Så att både jag och David liksom grät. Jag tyckte att det var alltså, fruktansvärd situation. Sen när hon gjorde en undersökning för att se liksom hur lång tid det var kvar och så. Men då så sa jag så att det känns typ som att jag visste ju inte, för jag har ju inte fött vaginalt innan. Men det kändes som att jag skulle föda. Det kändes liksom som att det var dags att göra det. Och då säger hon att nej, för ditt vatten har inte gått. Och då säger jag att nej, vi är här för att jag inte har något hostevatten.
Ja.
Ja. Så att det kändes liksom inte som att hon hade någon aning om varför vi ens var där.
Nej. Vad sa hon då?
Men då i varje fall så börjar hon gå ut ur rummet. Varpå jag typ säger David att nu kommer bebisen.
Ja.
Så att han skriker på henne att komma tillbaka. Och då kommer hon tillbaka och typ får bebisen liksom, bara tar emot den. Så. Och om inte hon hade, alltså det hade inte varit, blivit så, det hade blivit ännu hemskare upplevelse ifall att hon inte hade lyssnat på oss då också. Ja. För då hade ju David behövt att göra, alltså hjälpa mig med det liksom.
Ja.
Och det, det var bara jättemärkligt allting.
Verkligen.
Ja. Så,
har ni fått någon återkoppling på det sen? Liksom? Någon ursäkt eller något?
Nej, det var så... alltså, för grejen var den att då var vi så himla vana vid att se alla de här misstagen och träffa. Det är ju ändå, de flesta har varit väldigt snälla och trevliga och så, men det finns ju några som inte har varit helt hundra. Men vi orkade inte alltså, lägga energin på det för att det var bara för jobbigt. Och sen så var vi bara så less på att vara på sjukhuset. Dessutom så under den här förlossningen så var Della låg samtidigt på akuten, på barnakuten för att hon var förkyld. Så direkt efter att David, alltså det här, vi hade fått förlösa det här barnet, så var han tvungen att gå ner en trappa eller två eller vad det blir för att hjälpa Della liksom, med assistenterna. Så det var också så här helt, känns bara helt sjukt som att det händer ens det här. Men ja, så var det.
Har ni fått någon liksom hjälp alltså mentalt med allt det här? För det känns som så här övermäktiga saker att bara vara med om.
Ja, alltså det tog ändå ganska lång tid innan vi började prata med någon. Men nu går vi båda två till samma faktiskt, KBT-terapeut. Vi går själva och tillsammans. Vilket har varit väldigt, väldigt bra faktiskt. Så att det är väl så. Sen så pratar vi mycket med varandra. Vi har haft liksom bra stöd i min mamma och pappa. Det har räckt så. Jag vet inte. Alltså,
det har fått gå liksom.
Gå, ja precis. Vad är alternativen?
Nej, precis.
Det är bara så. Ja.
Ni har ju haft så himla fullt upp också, så det är inte så heller så lätt att bara pausa och sätta sig och lägga sig på golvet och gråta i 3 veckor liksom.
Nej, fast det gjorde
fast
vi inte
efter vilja.
Det. När vi kom hem sen, då var det typ som att vi stängde in oss i en bubbla och bara grinade dygnet runt i typ 2 veckor.
Men vad bra ändå. Ja. Det känns som att man behöver ju det.
Ja, verkligen.
Sen blev du gravid igen.
Ja.
Efter ett tag.
Och då var jag väldigt glad.
Ja.
För då hade jag ändå gått in i den känslan och tanken att våga skaffa eller så här, försöka att få, att det skulle gå bra. Liksom. Och jag tyckte att det kändes bra och härligt samtidigt som jag var typ livrädd och tyckte att det var väldigt jobbigt. Men David tyckte inte att det var bra och härligt.
Nej.
Utan tyckte att det var jättejobbigt. För att allt som vi hade liksom gått igenom.
Såklart.
Så fram till och det var också väldigt skönt, för då fick vi ha samma läkare under hela Dunis graviditet också. Men fram tills att vi gjorde rutinultraljudet, då ville David liksom inte ta in att jag var gravid, utan det var bara så här, jag var själv i det liksom.
Ja, man garderade sig. Men, liksom känslomässigt.
Ja, precis. Ja, verkligen. Men sen när vi åkte därifrån efter det ultraljudet och allting såg bra ut, så sa jag så här, det värsta som kan ha hänt är att du har varit glad i onödan. Eller att du, nej inte så. Du förstår vad jag menar.
Ja, förstår mig.
Och det, efter det så ändrade han inställning. För då kände han väl också, ja det är ju sant.
Mm. Men det är sjukt, jag är så, återigen så otroligt imponerad av din förmåga att ha en sån inställning ändå. Alltså du, allt det du säger känns ju så himla rätt. Jag, vad är alternativet till exempel? Bara, nej, exakt, vad är alternativet? Men man blir ändå så här, vad fan, att liksom, åh, så både modigt och liksom häftigt att du bara kände glädje, att du kände glädje fastän du var rädd. Och liksom, ja, det är sjukt imponerande. Men hur mådde du, alltså, nu, man förstår ju då att den här graviditeten, det blir väldigt mycket mentala liksom utmaningar i det, men hur mådde du fysiskt?
Jag mådde bra, det gjorde jag. Jag tycker att jag kände lite skillnad, alltså från att jag var gravid med Della, för att då var jag ju yngre, även om jag fortfarande var ung när jag var gravid med Duni, men det kändes ändå att jag liksom fick lite ondare i ryggen och typ sådana saker. Men det var... Annars var det väldigt bra. Jag hade ont i... Alltså jag var... hade väldigt problem med att jag var förstoppad.
Ah, alltså,
så ont. Ibland trodde jag, nu föder jag. Fast det var bara att jag hade väldigt ont i magen.
Ah. Du, förstoppning. Varför blir det lätt så under graviditeten?
Ja, det här tycker jag är en jätteintressant fråga. Kanske inte bara att vänta på. Men man tror att det har i alla fall med hormonerna att göra. Så att man pratar mycket om att progesteronet gör att tarmrörelserna blir långsammare och så vidare. Och det gör då att man blir lättare på en förstoppning. Sen så vet inte jag också att, tror att ibland också med senare delen av graviditeten så kanske att man rör mindre på sig, man orkar inte på samma sätt och så vidare. Så att här tycker jag att man får vara observant själv så att säga. Och jag tror att en av kvinnor som jag har sett kanske som mest smärtpåverkad i slutet av graviditeten som kom in, och allihopa tänker att det var ett verkarbete och hon hade jätteont och det var bara fullständigt kaos för henne. Det visade att hon var så förstoppad. Så att det var det som framkallade de här, för man kan få jätteproblem alltså med. Så att man, det är ingenting att skratta åt det här, utan tvärtom, man ska ta det på allvar. Och där tycker jag att där är det ju viktigt att man dricker ordentligt och att man äter rätt mycket fibrer. Och så finns det ju också på apoteket sådana typ fiber som man kan köpa för att få igång magen på ett bättre sätt. Alltså, om sväller i magen så får det tarmarna att jobba med. Men när man tänker på om man nu stoppar i sig mycket fiber och är det typ Visiblin eller någonting annat som man kan köpa på, så är det jätteviktigt att man dricker mycket också. För att man för mycket fiber, då kan man bli förstoppad av det. Så att det gäller att hitta den här balansen till. Men det är, som sagt, det är man kan le åt det här, men det här är många som kan vara jätteproblematiskt att få igång magen. Och det är också då att ha regelbundna vanor och alltihopa. Att vara ute i god tid och inte vänta för länge, tycker jag. Så många gör att man väntar och ser hur det ska gå. Men dricka mycket fiber och röra på sig och tänka på vad man äter. Naturligtvis. Och regelbundenhet är bra.
Så det var väl det som var liksom jobbigt. Ah. Annars gick allting väldigt bra. Och det kändes liksom bra och så. Fram tills typ vecka 32, tror jag. Då skulle vi åka till Vemdalen på skidsemester.
Mm.
Och jag kände, alltså redan några dagar innan vi skulle åka, så kände jag bara, nej, jag ska nog stanna hemma. För att det känns konstigt, det liksom trycker neråt.
Mm.
Och då så bestämde vi att David och Julin åker ändå. Vi åkte med några vänner. Så de åkte ändå. Och jag stannade hemma med Della. Och samma dag som de åkte så hade jag en tid på Aurora-mottagningen. För jag fick åka sina samtal för att liksom lugna mig inför den här förlossningen. Och mina tankar liksom kring allting. Och när jag kommer dit så säger jag det till henne. Bara, det trycker liksom neråt. Och det känns konstigt. Så hon bara, ja, men då är det nog bra om vi alltså undersöker. Så då gör hon det och ser att jag har typ så här livmodertappen har liksom utplånats, eller om man säger.
Oj, så du är öppen?
Liksom, ja, alltså typ noll, alltså en millimeter eller något sånt där.
Ja.
Eller 0, jag kommer inte ihåg vad det var. Det har i alla fall börjat öppna sig. Ah. Så hon säger, ja, nej, men då får du stanna kvar här, för du kommer ju förmodligen föda nu. Och jag bara, men vad i helvete. Det var inte vad jag ville.
Okay.
Så då blir det ju jobbigt. Liksom. Så då ringer jag till David och typ grinar och bara, jag ska föda nu. Och han bara, men skärp dig. Och så jag bara, nej, det är sant. De säger att jag kommer göra det. Ja, typ när som helst. Och ja, det blir ju panik.
Oh.
Så nu skrattar jag så här efterhand, men då grät jag. Det var ju liksom kaos.
Ja,
för jag kände också bara, fan, ska jag vara själv?
Exakt.
Han är ju Vemdalen, det är liksom typ 7 timmar bort. Nej, men typ 6 i alla fall. Och han tror typ inte på mig, så han vill prata med läkare. Så efter att han har fått prata med läkaren, då bara, var han också panik. Och jag ringer till mamma och pappa, så mamma och pappa kommer till mig och sitter med mig på förlossningen hela kvällen. Och David har börjat åka liksom ifrån Vemdalen. Julin stannade med våra kompisar.
Mm.
Och han börjar åka hem i hopp om att han liksom ska hinna fram i tid och så. Och sen då när vi sitter där på förlossningen, så säger de att ja, vi har plats för Duni om hon föds nu.
Mm.
Men vi har inte plats för dig. Så att antingen då så får vi förlösa här och vi får liksom splittras. För då kommer hon behöva hamna på neonatalen.
Mm.
Eftersom det var för tidigt. Eller så får ni båda åka upp till Falun.
Mm.
Med ambulans, eller jag då, eftersom hon var i min mage fortfarande.
Mm.
Och så då beslutade vi oss för att jag ska åka till Falun.
Mm.
Så mamma åker med mig i ambulansen till Falun den kvällen. Pappa åker i bil efter och David möter upp oss.
Kommer från andra hållet.
Ja.
Hur långt är det till Falun från där ni var?
2 timmar.
Okej. Men det är ändå en bit,
och det liksom blev också närmare för David.
Mm, just det.
Att liksom, ja, det var nervöst, för vi trodde ju liksom att när som helst så kan du dra igång här.
Mm.
Och ambulansföraren var ju typ minst lika nervös, så han bara, ja, vi vill verkligen inte att du ska behöva föda här i ambulansen, så vi kommer dra på. Och jag bara, okej. Ja, det var inte heller en härlig upplevelse.
Nej.
Men vi kommer fram där och sen så är vi i Falun i 2 veckor utan att du är föds.
Okay.
Så till slut så får vi åka hem igen. För att då har vi kommit över vecka 35, tror jag.
Det var kanske skönt på ett sätt då, men lite jobbigt att leva så, naturligtvis.
Det var jätteskönt, men också jag jobbigt, för att vi gick liksom varje timme och kände så här, ska det dra igång nu eller vad?
Ja, exakt.
Och hur blir det då och ja, så vidare. Men jag tror att det var på ett sätt också bra att vi kom till Falun, för det var så lugnt.
Ja.
Det var inte alls samma som på sjukhuset i Uppsala. Utan vi var ju typ ensamma där och vi fick sitta ner med läkare och typ prata i en timme ibland. Och det var verkligen så här, wow, alltså att han tog sig tiden och förklarade saker. Och det kändes bra faktiskt, även fast det var väldigt jobbigt.
Mm.
Men sen så kom hon en dag... Nej, hon kom den dagen hon skulle komma.
Okej. Okay.
Ja.
Så hon bara lurade dig lite där.
Ja, verkligen.
Ja. Men gud, vad skönt ändå. Alltså, jag fattar att det måste varit en sjukt jobbig tid. Men skönt ändå efter alla dessa vändor som ni har haft. Att få liksom en något mer, vad ska man säga, normal inom situationstecken.
Ja.
Förlossningstid i alla fall. Eftersom du fick kejsarsnitt och så, akut kejsarsnitt första gången och så, var det snack om att få kejsarsnitt igen eller var det?
Ja, men jag ville inte det.
Nej, jag tänkte det också eftersom du tycker att det är jobbigt.
Så vi, alltså i största möjliga mån så skulle jag få föda vaginalt.
Mm.
Och ja, det fick jag. Så att det kändes väldigt bra.
Mm.
Tycker jag.
Hur drog det igång?
Min lilla syster förlorade den 26 mars.
Mm.
Så på kvällen hade vi varit ute och ätit med henne och alla hennes kompisar. Hon är väldigt mycket yngre än mig, så det var liksom lite, ja, det var fest.
Mm.
Och där var vi, och vi skojade typ om man tänker, ja, det är bra för det är nära till sjukhuset ifall att jag skulle liksom behöva föda. Men vi stannade ändå ganska länge. Men sen kom vi hem, gick och la oss. Sen vaknade jag vid typ 11:30 utav att jag kände liksom att fan, det gör ont verkligen. Och väcker David och säger, jag tror att det liksom, ja, att det är dags för, så du får ringa till sjukhus. Vi skulle ringa innan, eftersom att vi var Aurora-patienter skulle vi bli prioriterade. Och hon typ säger, ja, men du kan be henne ta en dusch och liksom att ta en Ipren och Alvedon. Så jag bara, nej, vi ska åka in nu för det gör så ont, jag vet inte var jag tar vägen.
Mm.
Så jag bara, du får ringa till mamma och pappa istället, säg att vi kommer in. Ja, så ringer David till mamma och pappa och de liksom, ja, gör sig i ordning. Och, men de, nej, de, just det, de bor bodde 10 minuter ifrån oss då. Men Julin och Della var ju, låg ju liksom och så vi väckte bara Julin och sa att vi behöver åka till sjukhuset nu. Men mormor och morfar är på väg. Men jag var så här, jag kan inte vänta på att de ska komma för att det gör så ont. Så att, men vi mötte dem ute liksom på våran väg här vid huset. Så det var... Det gick ändå bra, men sen kommer vi in strax efter det då, och då är jag öppen 7 centimeter redan. Så wow. Det var ju liksom, jag hade ju...
Du hade ont.
Ont, ja. Det var väldigt, väldigt ont. Och sen, då var väl klockan typ 1. Så sen när kom hon 3:20.
Okej,
så det gick ändå väldigt fort.
Ja, verkligen.
Ja. Och det kändes bra allting. Det gick bra och det... Ja, det var bra. Det var precis när hon skulle komma, alltså sista liksom när jag skulle krysta ut henne som hennes hjärtljud gick ner. Så då fick de liksom hjälpa henne ut.
Mm.
Och det... Det var inte så skönt sen efteråt. För det, jag sprack väldigt mycket.
Okej.
Då.
Ja.
Men förutom det så var det en väldigt, väldigt bra upplevelse. Och det kändes som att det behövdes.
Mm.
Det, det är jag väldigt tacksam över.
Mm. Det förstår jag.
Att det fick bli så. Mm.
Fick du, men gick det bra sen efter? Alltså, har du fått några men av sprickorna och så?
Nej. Det har jag inte. Det var bara efteråt som det gjorde väldigt, väldigt ont.
Mm.
Och ja, det var väldigt jobbigt.
Mm.
Men nu så har jag inga problem med det.
Mm. Men hur var det då när du fick upp henne på bröstet och allting hade gått liksom bra den här gången?
Ja, det var ju en... väldigt bra känsla och jättemärkligt. Jag vet inte, jag har liksom inte reflekterat över hur jag kände då förrän nu egentligen, utan det har bara varit en väldigt bra upplevelse.
Mm.
Men både jag och David grät ju jättemycket och bara, det var ju liksom, nej, det var väldigt... Väldigt, väldigt bra, kändes det.
Det förstår jag verkligen.
Mm. Men sen var det ju också lite så här, efter att vi bara... Alltså typ en vecka efter att vi kom hem så blev David sjuk. Mm. Och Duni blev också sjuk då.
Mm.
Och jag kommer ihåg att jag bara, fan ta dig! Så gjorde att hon blev sjuk nu. För jag tänkte ju bara, nu är det över. Vi fick ha henne i en vecka.
Ja,
alltså så
exakt,
var det ändå ganska länge efteråt. Ja, för att det var så här katastroftänk i allting.
Mm,
så David ringde till BVC och bara, ska vi ringa ambulans nu? Eller hur? Jag tänkte just det. Efterhand. Hon måste ju trott att vi var knäppa. För hon sa det, hon bara, nej, det är lugnt. Hon är bara förkyld. Och vi bara, ja, men man kan dö av en förkylning.
Ja, det är klart.
För det var ju vårat liksom normal läge i Dellas fall.
Mm.
Så att
Ja, det men, måste ju vara ett fruktansvärt jobbigt. Liksom. Ja. Att, för det är ju det som ni har i ert mental state. Ja, liksom.
Ja. Men det har lagt sig med tiden.
Ja, skönt.
Ja, verkligen.
Ja. Men hur är det då, liksom, tänker med Della och syskon, och hur har det gått?
Väldigt bra. Alltså, det är ändå, det är ju såklart också speciellt, men det är, som jag sa tidigare, så är det är så det ser ut hos oss, så det blir ju inte så himla konstigt eller annorlunda heller.
Nej.
Utan det är bara, det är vardag.
Mm.
Och vi kan inte alltid umgås alla tillsammans, eftersom att Della är extra infektionskänslig och dessutom väldigt ljudkänslig. Så Duni som är 3,5 år förstår inte alltid att, såklart, man kan skrika rakt ut vid middagsbordet, för att då får Della liksom kramper. Utan då blir det att Della inte kan vara med och äta. Liksom.
Mm.
Sen har ju också Duni blivit väldigt, alltså hon anpassar ju sig efter det också, så hon är ju väldigt duktig på att typ känna in Della och lyssna till det. Men det är ändå, alltså jag tar inte en middag för givet där alla är samlade. Liksom,
just
det. Utan det är, när det funkar så känns det väldigt härligt att det fick funka.
Mm.
Så får man ta tillvara på de stunderna helt enkelt.
Mm.
Jag tror bara att det skapar en ödmjukhet till andra människor att få växa upp med ett syskon som har alltså andra utmaningar än vad som är vanligt. Liksom.
Mm.
Och sen också typ som Duni, för henne, när hon räknar upp alltså familjen, så säger hon också attitenterna. För det är liksom att de tillhör, att för henne är det självklart. Liksom,
just det.
Att de också är en del av familjen.
Mm.
Mm.
Fint ändå. Det blir en stor familj.
Ja, det blir så.
Du, innan vi avslutar, är det någonting, något, liksom, något tips som du vill skicka med de som lyssnar?
Ja, men det är väl kanske att stanna upp i din, eller alltså i sin vardag, och se vad man har. Också se, alltså, de här små sakerna, precis som jag sa, att en middag med hela familjen, att man liksom känner tacksamhet för de små sakerna i vardagen som man kanske bara tar för givet annars. Och sen också till andra som kanske precis har blivit liksom funkisföräldrar, att tiden gör sitt. Alltså tiden har hjälpt oss väldigt mycket i men acceptans, och att livet blir oftast inte som man har tänkt sig, men det kan bli bra ändå. Liksom.
Mm. Bra råd. Tack snälla. Tusen tack, Ditte Svanfeldt. Vad fint att du ville dela med dig av din och din familjs resa. Ditte driver också ett eget företag som gör kaffe, där 10 kronor av varje såld kilo går till Järnfonden. Mycket bra sak, så kika gärna in hos Svanfeldts Coffee. Tusen tack till dig, kära lyssnare, som lyssnat ända hit. Jag hoppas att du får en fortsatt otrolig dag. Massor av kramar. Ha det så gott. Hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.